Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Jag måste lyssna på min sjuka dröm jag hade igår. Alltså, det var helt...
Jag måste bara lyssna på den här reklamen först.
Tanka hos Ingo. Lågt pris till alla. Ingo, kom längre för pengarna.
Det lät ju bra.
Ja, men jag hade liksom kräftklor.
Nej, jag måste lyssna på nästa reklam också, förlåt.
Du, åker på ekonomin, har han träffat någon? Han ser så happy ut, var det onsdag?
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Lördagsgodis med Elving och Ringart.
Hej och välkomna! Nu är vi här igen. Det är alltså lördag. Och vad ska det handla om idag? Kommer du ihåg, Uffe?
Ja, jag kommer faktiskt ihåg det, trots att det är midsommardag idag. Vi ska berätta om innehållet strax. Har du firat midsommar ordentligt?
Ja, vad innebär att fira ordentligt? Om du undrar ifall
det är väl snarare då att man inte följer de kostråd som kom i veckan. Ingen alkohol, inget kött.
Då kan jag säga, ja, lite alkohol har det blivit, en hel del kött har det blivit. Så att jag har inte följt kostråden.
Aj då, nej. Du är ett avskräckande exempel som vanligt då. Nej, men jag hoppas alla har haft det bra och är pigga nog att kunna lyssna på oss. Vi ska tala mycket om sommar och läsning och deckare. Och det blir en hel del annat också om bullriga krogar med där man knappt hör vad man själv säger. Och lite annat ytterligare. Vi har en gäst idag.
Yes, och det är inte vilken gäst som helst utan det är en av våra deckardrottningar, säger jag. Välkommen Marie Ljungstedt.
Tack så mycket.
Vi ska tala om din senaste bok men också om deckarfenomenet i Sverige. Varför läser vi så mycket deckare? Men vi återkommer till det, eller ska vi börja där då? För jag vet inte.
Ja, läser vi mer deckare än andra? Det har vi en bokhandlare som kan svara på.
Ja, jag ropar Mia Strandell som har en bokhandel i Äppelviken i Stockholm. Mia, läser vi mycket deckare?
Ja, det gör vi nog. Men det köps inte så mycket deckare i den fysiska bokhandeln. Utan det är nog mer på nätet, skulle jag säga. Och lyssnas på framförallt.
Det är mycket streamade deckare alltså. Men du har deckare i din butik, eller?
Ja. Oh ja. Men det är inte det som är storsäljarna.
Inte? Vad är det då?
Alltså det är ju lite andra typer av böcker. Det är ju till exempel... Nu är det ju detaljerna som ju fick Augustpriset förra året. Den har ju kommit i pocket ganska nyligen. Den har ju sålt enorma mängder redan innan. Men nu i pocket så säljer den ännu mer. Och det är ju en typisk skönlitterär bok bara.
Måste vara extra kul för dig som sitter, som är ordförande till och med i juryn för Augustpriset.
Jajamän. Ja, det är väldigt roligt.
Nåväl, nu ska vi koncentrera oss på deckare. Är sommaren speciellt lämpad för deckarläsning, tycker du?
Ja, det tycker jag. Jag tycker om att läsa deckare på sommaren för att det är bladvändarvänligt. Man vill bara komma vidare och det är spänning och lätt att ta till sig. Så att jag tycker om att läsa deckare på sommaren.
Både Artur och jag håller just på med din senaste Marie, nämligen den som heter...
Det slutna rummet.
Det slutna rummet, jag som spelar i Gotlands miljö. Speciellt kul för Artur som bor just i de där trakterna. Kanske du som är mördaren?
Nej, ja, det säger jag inte. Men Marie, du har ju skrivit, dina deckare utspelar sig i gotländsk miljö för det mesta.
Nej, jag har ju, det här är då min 17:e bok i Gotlandsserien. Men sen så har jag ju skrivit 21 kriminalromaner faktiskt på de 20 åren sedan jag debuterade. Och jag har ju då ett par stycken utspelat sig på Gran Canaria, sen jag bytt till Malaga-sviten där jag skrivit två böcker, där den tredje ska jag börja med strax.
Hur kommer det sig att det blev deckare och kriminalromaner för dig?
Ja, det är flera orsaker. Alltså, framförallt därför att jag själv älskar deckare och spänning och har gjort ända sedan jag var liten. Jag har alltid läst väldigt mycket och böcker har alltid betytt väldigt mycket för mig. Och jag tyckte liksom att det var det bästa som fanns att få, ha en sån här bok som man bara inte kan sluta läsa. Man måste bara fortsätta. Så att det började ju väldigt tidigt alltså med Enid Blytons 5 böcker. Och så blev det Agatha Christie och så blev det de här Sherlock Holmes-böckerna och Sir Arthur Conan Doyle. Och sen så blev det ju Henning Mankell och Stig Trenter och jag älskar helt enkelt mysterium och deckare.
Sen tycker jag också att tycker.
Nej, men sen tycker jag också att det är ett bra sätt att också berätta andra saker. Det behöver inte bara vara who did it, alltså vem gjorde det, utan en deckare kan också ha en djupare innebörd.
Vad får du ut av deckarläsning då?
Ja, men dels så är det ju otroligt kul att bli så där. Jag är ju själv ganska lättskrämd, vilket är lite absurt kanske, eftersom jag själv skriver. Jag kan ju bli rädd för min egen text.
Jag tror att
jag skriver så blir jag rädd, mer och mer rädd. Nej, men alltså, det är ju någonting som kittlas det här, att bli lite skrämd och bli, alltså det här med spänning när man inte kan sluta läsa, det är ju det bästa som finns. Och sen också tycker jag liksom ofta miljöerna, deckargenren har ju breddat så mycket också. Alltså nu är det ju inte längre bara det här med polisutredningar och sånt, utan det handlar ju jättemycket om relationer. Miljön har blivit jätteviktig och spelar en stor roll. Så att deckargenren har ju också breddats väldigt mycket.
Sjöwall Wahlöö införde ju samhällskritik i deckarskrivandet en hel del också. Är det en trend som har förstärkts och som du själv haka på? Inte så mycket, va?
Det tycker jag är lite olika med olika, men det är klart att det är utmärkande för svenska deckar. Vi har ju en väldigt stark deckartradition och det var ju Sjöwall Wahlöö som började med den på 60-talet med sin enorma internationella succé och sådär. Men jag har en del samhällskritik. Det är klart att jag som gammal journalist också har örat mot marken och lyssnar av vad som händer i samhället och sådär. Det smyger sig in i mina deckar, men jag har nog framförallt relationer, tror jag. Och även det här tema som återkommer i alla mina böcker, och det är ju det här med utsattheten under barndomen, hur vår barndom präglar oss och påverkar oss på olika sätt, relationer med föräldrar och sånt som vi är med om som unga och hur det påverkar oss och kan göra det långt upp i åren, om man säger. Det är ett tema som återkommer som en röd tråd genom alla böckerna, mer eller mindre. Även om jag inte ens tänker på att jag ska ha med det, så smyger det sig in där temat.
Det finns många kvinnliga deckarförfattare. Jag tänker på Anna Jans, Camilla Läckberg, Karin Alfredsson, Sofie Sarenbrant. Jag tänker på dig. Mia, har du de här författarna i din bokhandel?
Förlåt, vad sa du nu?
Jag tänkte, har du de här? Det är många kvinnliga deckarförfattare. Har du dem i bokhandeln?
Inte alla, men ganska många. Marie har jag faktiskt. Nu tycker jag.
Tack för det, säger jag.
Det är så lite så. Sofie Sarenbrant har jag ju också. Hon säljer ju faktiskt ganska bra hos mig, men hon är ju också Brommabo, så att det blir väldigt lokalt. Men andra, jag tycker det var lite roligt att vi började prata om att ni pratade om Sjöwall Wahlöö, därför att det har precis kommit en ny bok som Per Hellgren har skrivit, och nu tappade jag namnet på det, men den är lite grann så där, den bygger på den traditionen och är lite så här Sjöwall Wahlöösk, om man kan säga så. Så att han tar liksom upp den här gamla deckartraditionen, och det handlar väldigt mycket om det svenska deckarundret, som ju faktiskt är ett under. Svenskarna är väldigt, väldigt bra på deckare, tycker jag.
Då är en annan fråga till dig. Var får du alla intriger ifrån? Jag tänkte, hade du jobbat som polis eller advokat eller något sånt, då hade du kunnat plocka idéer och tankar ifrån ditt yrkesliv. Men här får du sitta på din kammare och knäcka idéer och tankar.
Det är ju så här, jag kan ju själv se när jag ser de här 21 böckerna stå i bokhyllan, ska jag tänka, har jag verkligen hittat på allt det där? Hur har det här gått till egentligen? Och det är ju så att jag har ju aldrig haft någon plan för mitt skrivande, utan jag tar det verkligen bara bok för bok. Många frågade ju början med Gotlandsserien. Det var ju väldigt populärt att säga, jag ska skriva en trilogi eller jag ska skriva 4 eller sådär. Men jag har aldrig kunnat säga hur många böcker det ska bli i den här serien. Nu är det ju 17 stycken. Och jag vet inte var det kommer sluta heller. Men det är det att jag tar det verkligen bok för bok. Och jag tänker tänker aldrig framåt, utan när jag jobbar med en bok så är jag helt, har jag helt tunnelseende. Jag är helt fokuserad på den aktuella boken och jag får inga idéer om andra böcker. Men sen händer alltid samma sak, och det är när jag skriver slutet på boken. För det är också det här, jag tar ingenting för givet heller, utan jag tänker varje gång, vi får se om det här kommer funka, typ. Men så händer alltid samma sak, och det är när jag skriver slutet. Det är först när jag skriver själva upplösningen och slutet som jag vet att det kommer fungera. Och när jag gör det och känner att det här kommer att, wow, det klarar den här gången också. Alltså jag lyckades knyta ihop säcken. Wow, tänker jag. Konstaterar lite glatt och överraskad varje gång. Och då är det precis som att det öppnas ett fönster i huvudet. Och så blir jag mottaglig för nya idéer igen. Och då brukar det ta kanske en vecka eller två. Så har det hänt någonting. Alltså jag kan träffa någon människa som säger något. Eller jag är med om någonting. Eller jag ser någonting som jag liksom reagerar på. Och då säger det bara klick i huvudet. Och det här kallar jag för mitt fragment. Och jag får alltså ett fragment. Och det är inte ens en idé. Det är som en tändande gnista. Och när det här fragmentet kommer så känner jag verkligen det. Och då blir jag så här nyfiken på fragmentet. Men jag kan inte göra någonting åt det, för jag måste redigera och boken ska komma ut och så. Så det tar ett par månader innan jag kan ta tag i det här. Men på något sätt så ligger det och puttrar i bakhuvudet. Och sen kan jag ta tag i fragmentet och då börjar jag göra research kring det. Och så växer en historia fram. Och det har faktiskt funkat varje gång.
Det är jättespännande. Nu har du svarat på den fråga jag tänkte ställa. Hur du bygger en deckare. Men den bygger sig själv ganska mycket alltså.
Nej, men vad jag gör då, till exempel om vi ska säga fragmentet med den senaste boken då, Det slutna rummet, den utspelar sig ju i grottmiljö, alltså det är ju, första mordet sker ju i Lummelunda grottan på Gotland. Sen finns det också en parallellhistoria med korallgrottan i Jämtland som är Sveriges längsta grotta. Men när det var den här boken då var det ju så här att hade då skrivit slutet och kände att det funkar, så blev jag så här öppen igen för intryck. Och då kom det ett nyhetsinslag på tv. Kommer ni ihåg det här fallet med den här kvinnan som hittades i det här gruvhålet i Norberg i Västmanland? Ja. Det här otäcka, fruktansvärda fallet. Och det var ju en ung kvinna som hade blivit misshandlad och våldtagen och nerslängd i det här gruvhålet. Hon hittades ju verkligen av en slump alltså. Och då var det så här att när de berättade om det här så filmade de liksom först ner, man fick se i det här tv-inslaget, de filmade precis hur man kom ner i det här mörka gruvhålet och de här väggarna, och sen filmade de underifrån, man kunde se det här ljuset där uppe, och det gick verkligen att föreställa sig hur det skulle vara att ligga där på botten. Och den utsattheten, och det tyckte jag var så, alltså påverkade mig så starkt, så att för mig blev det då, den utsattheten, var kan jag hitta den på Gotland? Ja, Lummelunda grottan.
Och då blev det så.
Det var så det satt igång.
När du får dina fragment, måste du skriva ner dem då? Eller ligger de och mal i huvudet? Eller måste du...
De ligger och mal i huvudet faktiskt. Och vad jag gör då börjar jag ju med miljöresearch, som ni hör. Men det som händer då när jag börjar med den här miljöresearchen, det är att då träffar jag ju människor som är där vid Lummelunda grottan, och jag är där och undersöker själv, för nya idéer, och sen så leder det mig hela tiden vidare. Och sen vad jag brukar göra då, det här brukar ju ske på sommaren, och då så skriver jag en synopsis. Alltså historien växer fram, och så skriver jag en synopsis som är ganska omfattande på 25-30 sidor om vad det ska handla om och så vidare. Och sen sätter jag igång och skriva.
Tycker du fortfarande att det är kul?
Jag tycker att det är fruktansvärt kul. Och jag ser ju varje gång jag får det här fragmentet så tänker jag så här, ja, alltså vi får se om det här kan bli någonting. Jag är verkligen helt förutsättningslös. Men så tycker jag att det är så himla kul att alltid bli en historia.
Så du har inte något sån här produktionskrav på det, att nu måste jag skriva en bok till, nu måste jag göra det här.
Jag bryr mig inte ett dugg om det faktiskt.
Gör inte det?
Jag struntar i produktionskrav och leveranskrav och sånt.
Står inte det avtalen med förlagen?
Ja, då, man har avtal, men jag känner så här, jag är en människa och jag är inte, det är inte så att jag tillverkar dammsugare, utan jag skriver böcker, och det handlar väldigt mycket om känslor och sådär. Så att, nej, men jag känner faktiskt inga krav överhuvudtaget.
Har du redan drabbats av något fragment som kan ge nästa deckare?
Ja, det har jag.
berätta, avslöja något.
Okej, vad ska jag säga? Det var faktiskt så här att jag fick höra talas om ett gammalt fall från 1996. Och det är inte Visby-mordet jag pratar om nu, alltså mordet på den här receptionisten i Visby, för det var faktiskt också 96. Utan det här är ett annat fall, och det handlar om, jag kan säga att det handlar om tält. Sen säger jag inget mer.
Är det på Gotland då?
Ja,
det är på Gotland. Okej då. Tält på Gotland, någon som har dött.
Ja, det finns ju tält med i senaste boken också. Ja. Mm. Faktiskt, som spelar en viss roll.
Mia, om du skulle ge oss ett lästips till sommaren då, vad ska vi läsa för något? tycker du?
Ja, jag tycker ni ska läsa Maries bok.
Vi håller på med den. Jag är nästan färdig med den.
Tack för det.
Ja, jag har tyvärr inte läst den, men det låter ju väldigt, väldigt spännande. Mm. Jag har ju lite sådär andra krav på mig med min läsning nu, eftersom jag sitter i Augustjuryn, så jag läser ju bara så som skickas in till juryn just nu för tillfället. Mm. Men om jag ska säga en annan ny bra bok som jag tyckte väldigt mycket om, då är det Haralds mamma som Johanna Frid har skrivit. Den är riktigt, riktigt bra. Det handlar om en vidrig svärmor, en otroligt flat pojkvän och en kvinna som håller på att explodera. Den är väldigt, väldigt bra och ganska rolig också på sina ställen, samtidigt som den är lite otäck.
Och den heter alltså
Haralds mamma.
Haralds mamma. Bra. Marie, har du något tips?
Med vinter.
Har du några bra tips?
Ja, alltså jag tycker, om vi nu ska hålla oss i deckargenren då, och läsa i sommar någonting som finns nu, så skulle jag rekommendera en debutant, Emmy Walt. Mm. Som faktiskt bor på Gotland. Jag rekommenderar inte henne bara för det, utan jag rekommenderar den här boken för att den är väldigt bra. Den heter Flykt. Och den utspelar sig inte på Gotland, men den utspelar sig på andra ställen. Men väldigt, väldigt spännande. Och Emmy lyckas ju med det här med att gripa tag i läsaren direkt, verkligen, tycker jag.
Om en yogamatta är på väg till dig, som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet, men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
När Helena öppnade sitt paket från Amazon fick hon fjärilar i magen. Ultrasnabb luftteknik och grillägesfunktion. Den här airfryern kittlade Helenas smaklökar till ett pris som var lägre än hon någonsin hade kunnat tänka sig. 5 stjärnor från Helena. Hitta topprankade produkter till priser du kommer älska. Sök efter vad du än behöver på amazon.se idag.
Michel Tornius från Folkspel här. För varje bingolott, Sverigelott och joinalott du köper går hela överskottet till föreningslivet. Med andra ord får ditt lottval saker att hända. För ett Sverige där vi håller oss friskare och starkare. Det är lätt att göra skillnad. Bara välj rätt lott. Folkspel för dig över 18 år.
En fråga till er bägge. Jag kan börja med det, Marie. Vad tror du att det beror på att det är så många kvinnor som är så framgångsrika deckarförfattare i Sverige? Finns det något speciellt eller är det bara en tillfällighet?
Alltså, nej, men jag tror att dels så har vi ju, jag vet att jag inspirerades ju också av den här blodgruppen, om ni kommer ihåg dem. De kallade sig ju för blodgruppen. Det var ju Inger Frimansson, det var Lisa Marklund, det var Åsa Nilssonne, det var Karin Alltegen. De var ju liksom föregångare på något sätt. Och de gjorde reportage om de här kvinnorna och de skrev deckar och sådär. Så de har ju inspirerat mycket. Sen tror jag liksom att vi kvinnor har fört in fler dimensioner, tror jag. Att det är ganska ofta, tror jag, brotten handlar om, det är ganska nära, det är ganska vardagligt. Det är inte internationella ligor eller stor politik eller så, utan det är sånt som liksom hemglasbilen kommer och så händer det något läskigt. Alltså, jag tror att det är någonting som lockar många, som många tycker om, liksom att det här, att det kan hända runt en knut. Och sen också det här med relationer och den här vardagen som har kommit in. Det var väl Lisa Marklund, kan man väl säga, med Annika Bengtsson, och det var ganska vardagligt och sådär. Så att jag tror att det där finns element som jag tror många tilltalas av.
Vad tror du, Mia?
Alltså, jag håller med faktiskt, Marie, och särskilt det här med att kvinnliga författare har fått in mer relationer och vardag, och det är liksom, det är inte bara blodigt och läskigt så. Och eftersom det är kvinnor som läser och köper böcker mest, så tror jag att de attraheras av det. Och då, om det säljer, så får man skriva mer. Så att, jag tror att det är en av anledningarna faktiskt.
Att skriva är ju en ensam syssla. Man sitter ju för sig själv för det mesta när man utför skrivandet ändå. Annars sen är det massa research. Träffar mycket folk och så, sa du, Marie. Men som författarinna är du inte ensam. Ni har ju någon sorts klubb, du och dina kollegor, va?
Nej, men vi umgås ju alltså med varandra. Jag har varit ute och åkt båt med Martina Haag nu, till exempel, på morgonen.
Så där.
Vi har ju en väldigt god kamratskap, kan man säga. Och vi har ju luncher och middagar och vi träffas och vi stöttar varandra och peppar varandra.
Ingen konkurrens.
Nej, det är faktiskt inte så.
Tipsar ni varandra om uppslag?
Ja, och vi kan bli också lite grann som en egen fackförening. Nu är vi ju med i Författarförbundet, men jag menar samtidigt så du blir ju också ganska utsatt som författare, och särskilt om du är ganska ny, fast det kan i och för sig hända etablerade författare också. Man är ju ganska ensam gentemot förlaget, och det kan vara jätteskönt att prata med kollegor om så här, men vad kan jag förvänta mig i marknadsföring, eller hur ska jag göra åt det här, eller vi kan prata om vad ska titlar på nästa bok och så. Vi har faktiskt väldigt stor nytta av varandra, det är väldigt skönt.
Har du någon bästis i branschen?
Bästis i branschen? Nej, men inte någon direkt bästis har jag väl inte. Nej.
Det var rätt kul det där du har berättat för mig för många år sedan, att du blir så mörkrädd när du sitter och skriver i ditt hus på Gotland ensam. Blir rädd för dig själv och för vad som för omgivning. Berätta.
Jag blir inte rädd för mig själv, jag blir rädd för min egen text.
Ja.
Nej, men det är ju så här att jag är ju väldigt lättskrämd. Och det kan ju vara så att jag sitter och skriver, och så skriver jag något läskigt kapitel, och så blir det bara ännu läskigare, och så blir det ännu läskigare, och så kan jag våga knappt titta på texten, fast det är jag själv som hittar på. Så det är ju ganska knasigt. Och jag har haft så här rutiner när jag ska sova själv i huset, att jag liksom förbereder mig för kvällen, och sen så fäller jag ner persiennerna, sätter på radion, tänder lamporna, så att om det kommer någon mördare, för vi ska tänka att det är mycket folk där inne. Och sen har jag då telefonnummer till närmaste grannar uppsatta på väggen, jag har min mobiltelefon i sängen så jag kan slå larm. Och det sista jag gjorde innan jag gick och la mig, det var att ta min mans stora gummistövlar i storlek 45 och ställa på furstukvisten, så att den där maskerade mördaren, när han kommer med yxan, så ska han liksom tvärstanna och tänka, här bor en man.
Här har ju ett fragment till din nästa bok.
Men då springer jag ju till grannen istället, och det är ju inte så snällt mot grannen.
Ja, men den schizofrena författaren. Mm. Ja, men det är jättebra. Mia, tack så hemskt mycket för att du kunde vara med.
Ja, det var så lite, för att det var bara roligt.
Ja, jättetrevligt.
Ha det bra, hej.
Ha det bra så länge.
Hej. Har du några åsikter till exempel om bojkotten av Marabou, som sprider sig väldigt mycket nu?
Mm.
Ukraina har ju uttalat en önskan om att vi inte ska köpa Marabou-produkter, eftersom företagets moderbolag har verksamhet kvar i Ryssland och inte vill sluta med den, uppenbarligen nu i alla fall. De kanske blir tvungna, gissar jag, så småningom.
Nej, men alltså den där mjölkchokladen smakar ju inte så gott när man tänker på det här. Så att, det är självklart tycker jag att man inte vill köpa Marabou-produkter så länge det här pågår.
Jag tycker precis som du. Och när jag är livsmedelsbutik, jag är en godisrotta, det har jag deklarerat i tidigare program. Så jag har bytt och gått till ett annat märke. För jag tycker om att köpa mörk choklad, eftersom det är lite mer nyttigt, inte lika mycket socker i det. Och det ska minst vara 70% i kakao när jag handlar, gärna 80-85. Men numera så är det ett annat märke än Marabou.
Kan jag få ett råd? Jag har några Marabou-produkter hemma, guld, nougat och schweizernöt, som är kvar. Ska jag äta upp dem? De har köpt det före bojkotten. Alltså, nu köper de inte. Ska jag vägra att äta?
Får jag komma med en motfråga? Kan du äta dem i gott samvete?
Det är svårt, alltså. Det jag frågar om jag ska ha samvete där eller inte.
Men det enklaste är väl bara att kasta dem, Uffe.
Tycker du det?
Ja, det tycker jag. Släng dem och köp någon ny choklad istället.
Ja, det är bra. Då känner man sig väl väldigt stolt efter, tror jag.
Det är det bästa, tror jag.
Kan man för en gång skulle vara stolt över sig själv. Det är bra, då har vi klarat av bojkotten där. Får se om kungen följer samma råd. Marabou är ju kunglig hovleverantör, men nu ska det tydligen omprövas av hovet.
Mm. Bra där.
Nu ska vi tala om ljud på krogen. Det visar sig i en undersökning att många över 45 år tycker att det är oerhört störande och svårt att tala när man är på krogen, för det är så mycket ljud. Och vi har med oss Lena Adelsohn Liljeroth, före detta kulturminister. Och Lena, du tillhör de som tycker att det är störigt på krogen.
Ja, det beror ju delvis på att jag hör dåligt, men det är jag ju inte ensam om. Vi är ju 1 miljon svenskar som delar samma besvär. Men jag tycker också om att gå på krogen, och då vill jag ha med mig kompisar, jag vill kunna prata och njuta av maten. Och det finns ju krogar som fungerar bra, men väldigt många har ju hög musik och andra störande ljud.
Och de har ofta dålig akustik också, vilket gör att det är väldigt svårt att höra om man är fler personer i sällskapet. Eller omgiven av högljudda människor och slammer från kök och stolar och bord och bestick och så vidare. Den här undersökningen som Arthur refererar till, den säger att av svenskar över 45 år så väljer 7 av 10. Bort krogar med hög ljudmiljö eller störande ljudmiljö. Är det förvånande?
Nej, jag tycker inte det. Och det finns ju väldigt många unga som också störs av höga ljud. Men att de säger inte alltid till sina kompisar. För det kan verka lite töntigt.
Vad säger du, Marie? Tycker du det är jobbigt att sitta på krogen när det är för så oväsen?
Jag tycker att en stor del av njutningen i att gå ut och äta, det är ju faktiskt att man får bli serverad god mat och ha ett trevligt sällskap och kunna sitta och prata. Samtalet tycker jag är jätteviktigt när man går ut och äter. Så att, det är klart att det är jättejobbigt om man blir störd och knappt hör vad den andra personen säger på andra sidan bordet. Så det här med ljud är ju jätteviktigt att inte ha för hög ljudvolym.
Det är många sinnen, precis som Marie är inne på, att man vill ha trevligt när man äter. Det är dyrt att gå på krogen. Men man vill tycker ju om att det är en trevlig inredning. Det sägs att man äter med ögonen och ibland därmed äter mer man kanske har tänkt sig. Och kanske också med öronen. Därför att du kan koncentrera dig på mat och du kan koncentrera dig på samtalet.
Men då, för du som är en van krogbesökare, är det en trend som jag känner att det spelas ju mycket musik på krogen också. Det ligger där i bakgrunden hela tiden. Någon musik som de tror ska förstärka matupplevelsen, men effekten blir motsatt, eller?
Ja, den blir motsatt. Undersökningen säger att det är vetenskapligt belagt att maten smakar bättre om man äter den i lugn och ro. Med en något sån här tyst miljö runt omkring sig. Det kan väl stämma?
Ja, jag tycker verkligen, och särskilt på vissa restauranger man har alldeles för hög volym. Det är nästan att man vill skrämma ut gästerna så fort som möjligt. Och på hotell tycker jag, som man ska äta frukost, så är det ofta så här big band jazz, liksom jätte på högsta volym när man ska försöka äta. Ja, så att jag tror att den där okänsligheten för liksom gästerna och hur de upplever det här med musik.
Vad ska man göra åt det här? Det har Lena möjligen besked om, för du Lena är ju med i något som heter matro.nu som delar ut pris till krogar utan störande ljudmiljö.
Ja, det finns ju flera och man kan hitta också fler och ge tips själv på matro.nu. Det är en helt ideell sajt. Man kan leta upp den på mobilen eller på datorn, matro.nu. Och jag vet ju också att när det ibland har varit andra medier som har skrivit om de här krogarna, så har det uppmärksammats av fler, så att de har ju fått fullbokade sittningar och det är väldigt nöjda och glada. Därför många vet inte riktigt hur de ska hitta de här restaurangerna och vill gärna ha tips.
Ja, det stämmer säkert. Du ska tacka, jag vet att du sitter på tåg nu, så att det är svårt med...
Jag gärna återkomma till temat, det här finns mycket att prata om när det handlar om ljud.
Det där temat, ja, det ska vi återkomma till, det är mycket viktigt. Och det gör vi gärna framöver. Fortsatt trevlig tågresa, sitter du i tyst kupé eller?
Ja, det är ganska tyst här och jag tycker om att åka tåg, så det är väldigt trevligt. Det är dessutom i tid.
Ja, och ingen musik i högtalarna heller.
Och ingen.
Det är bra. Tack Lena, hej så länge. Blir det mycket krogbesök i sommar för er? Marie, ska du ut och svira mycket? Eller vad ska du göra?
Jag kommer tillbringa största delen av sommaren på Gotland. Och då håller jag mig ganska långt ifrån kroglivet. Så jag tycker det är väldigt mysigt att bara grilla och vara hemma.
Jag kommer faktiskt också vara på Gotland och jag kommer precis som du, men jag kommer kombinera grillandet med något eller några krogbesök. Det är trevligt att bli serverad, det är trevligt att äta god mat och det är trevligt att slippa disken, så att jag ser det på det sättet.
Jag vet att du gärna håller hemma i Sverige i sommar.
Ja, och det skulle jag rekommendera till många, därför att kronan står sämre än någonsin mot euron. Jag tittade nu och det är nästan så att en euro är värd 12 kronor. Så alla som har spenderat sina sista korvören på att åka utomlands kommer att få det ganska brutalt. Därför att det kommer att bli svårt att leva utomlands med våra simpla kronor. Därför att euron står jättehögt, så att... Jag rekommenderar alla, var hemma, då har ni råd att äta.
Och spar på era euro. Ja, det tycker jag. Du är på Gotland hela sommaren.
Ja, faktiskt.
Det låter som en väldigt skön sommar. Det vill jag önska dig och önska alla som har lyssnat och lyssnar. För nu tar vi ledigt.
Nu ska vi ha sommarlov. Inte för att vi absolut tycker att det är viktigt med sommarlov, men vi tycker att även vi ska få lugna ner oss lite. Vi har ju kört den här podden nu. Jag vet inte vilken gång i ordningen det här är. Va?
Men 14 tror jag.
Ja, då har vi hållit på i 14 eller 15 veckor. Och nu så tänker vi ta lite sommaruppehåll. Men vi kommer tillbaka i slutet på augusti igen, hade vi tänkt.
Det hade du tänkt.
Ja,
du är med på det.
Det är det bra.
Ja, absolut. Se fram emot det redan.
Ja, och om man saknar oss så finns det möjlighet att lyssna på våra gamla avsnitt.
Gång på gång till och med om man, ja, om man ligger åt det hållet. Ja. Men framförallt kommer det alltså nya i slutet av augusti. Tack Marie för att du ville vara med.
Tack så alla, mycket.
Alla som andra som har varit med oss och lyssnat och haft synpunkter och hört av sig.
Och trevlig sommar.
Clas Ohlson kundradio. Pollen är inte det enda som sprids just nu. Det gör även viljan att fixa till hemma. Hitta rätt verktyg, trädgårdsredskap och bevattningsprodukter hos oss på Clas Ohlson. Välkommen!
Var du än är och vad du än gör så kan din dag alldeles strax bli lite hetare. För nu är Spicy Chicken McNuggets äntligen tillbaka på McDonald's. En riktigt het comeback för alla som har längtat.
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.